Välkommen till Skånes taltidning nummer 30 2018. Med utgivningsdag fredag den 27 juli. Solen gick upp 5.03 i morse och går ner igen klockan 21.23. I studion Mats Sundling och Birgitta Fredén och tekniker är André Pentmo. Medan det här är innehållet.
Nu har Skånetrafiken tagit över sina färdtjänstbeställningar i egen regi. Så här säger resenären Barbro Edvardsson med några veckors erfarenhet.
Den fungerar inte alls skulle jag vilja säga. Det har blivit alldeles för långa telefonköer. Så har det aldrig varit förut.
Semestertid är en av förklaringarna.
Bedrägerier mot funktionsnedsatta ökar kraftigt. Så här gör bedragarna och så här skyddar du dig.
Telegram, blind man guidar i Sankt Petersburg.
Synkuratorn hjälpte sjukgymnasten att bryta ihop. Månadens ansikte är Anne-Frid Åberg som var van vid att klara allt själv när synen plötsligt försvann. Och att be om hjälp satt långt inne.
Öppnat och stängt med banköppning och skolrivning.
Lantbrukaren Hans Andersson har hela vinden full av pilspetsar, yxor och andra stenålderssaker.
Varje gång jag hittar ett sånt här föremål så går det en rysning genom ryggen och man tänker, vem höll i det här förra gången?
Ja, serien Skåne under ytan tittar idag på vad en bonde kan hitta i sin åker.
Evenemangstipsen innehåller storkar, palmer och kokkaffe.
Och kalendern har bilar, cyklar och hästar.
Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
Timslång väntan i telefonkö för att kunna beställa färdtjänst. Ja, det har Barbro Edvardsson i Skurup råkat ut för många gånger sedan Skånetrafiken tog över beställningscentralen för färdtjänst och sjukresor i egen regi. Beställningscentralen fungerar helt enkelt inte längre, anser hon.
Den fungerar inte alls skulle jag vilja säga. Det har blivit alldeles för långa telefonköer. Så har det aldrig varit förut. Och det är bekymmersamt måste jag säga.
Hur långa köer har du råkat ut för?
Över en timme. En timme och 10 minuter. Var det som värst? 60 minuter i en dag. Idag ringde jag för att boka en bil till tisdag nästa vecka och jag hamnade som nummer 48 i kön. Och det tog 40 minuter innan jag var framme så att jag kunde beställa.
Är varje beställning så här? Det händer aldrig att du kommer fram på 2 minuter?
Nej, det gör det inte. Och det här är väl fjärde eller femte gången jag ringer den här månaden. Jag brukar åka 7-8 gånger per månad. En par gånger i veckan åtminstone varje månad. Så jag har att jämföra med, menar jag. Jag tänker det om man skulle vara ute någonstans på väg hem och det inte kommer en bil. Och jag måste ringa till centralen för att efterlysa bilen och hamnar i en kö där och sitter med en mobiltelefon i handen. Ponera bara att man har rullstol eller andra problem. Det får bara inte vara på det här viset. Det ger ju en sån osäkerhetskänsla. Ska jag våga ge mig iväg? Kan jag vara säker på att jag kommer hem om någonting hänger upp sig? Kan jag nå dem per telefon? Det har ju blivit väldigt, det känns väldigt osäkert.
Det sa Barbro Edvardsson, färdtjänstresenär i Skurup. Det var i maj som Skånetrafiken började ta emot färdtjänstbeställningar i den egna beställningscentralen i Hässleholm. Den 1 juli upphörde avtalet med den tidigare beställningscentralen som sköttes av taxikurier i Stockholm. Alla samtal går nu till centralen i Hässleholm. Och det är inte bara Barbro Edvardsson som tycker att det blivit sämre. I en artikel i Kristianstadsbladet berättar personal på Centralsjukhuset i Kristianstad om timslånga köer för att beställa sjukresor till patienter. Titti Unosdotter är områdeschef för serviceresor på Skånetrafiken och hon är medveten om problemen. Det har hänt att vi har vissa toppar som har varit så. Vi försöker göra så att så fort vi ser att det stiger så försöker vi få all personal till att svara. Det kan ju vara så att de sitter och planerar andra resor som kanske är en vecka framåt och sådär. För det finns ju också beställningar. Men då försöker vi att omgruppera och så få ner. Det kan också vara lite tekniska problem som gör det. Det kan vara svårighet i, även om de kommer fram så är det ju inte alltid så att vi har fordon. För vi har 350 fordon som ska köra på alla de här resorna. 5000 resor som vi gör på dygn. Så att, och då tar varje bokning lite längre tid. Sen är det ju så, det är semestertider. Det är, man är ny i sin roll. Vi ser ju att när man började, när vi öppnade upp så hade vi 6 minuter. Tog oftast en vanlig bokning. Idag är man nere på ungefär 4 minuter, så att det är klart att varje bokning blir ju mer och mer snabb så att säga, men det, tyvärr så har vi våra toppar emellanåt. Vi försöker också be folk att de ringer, kanske inte på förmiddagarna utan ringer i god tid när de vet att de ska iväg, kanske lite mer på eftermiddagen och så, för vi har våra toppar framförallt mellan 8 och 3 ungefär.
För jag tänkte, hur är det ens möjligt att ha timslånga telefonköer?
Ja, det kan man fråga sig. Vi har ju callback så man kan bli uppringd tillbaka. Och då sitter man ju inte och väntar. Och sen har vi ju då webbokningen som ju också underlättar, men det är ju framförallt för sjukvården. Men just att det, är, att det blir så lång tid, det är många som ringer och då blir det ju det, det här.
Är ni underdimensionerade? Skulle ni behöva vara ännu flera?
Vi kanske inte skulle ha semester. Det kanske där är. Vi har en del av medarbetarna som har bröt i sin semester för de tycker att de vill vara delaktiga att hjälpa till här. Och vi har ju sagt att vårt mål är ju att det inte ska gå över en halvtimme. Men det handlar ju, det är alldeles för lång tid det också. Men det beror på, det är svårt att planera när folk vill åka och hur de är.
Men det kan ju inte vara målsättningen överhuvudtaget att man inte ska behöva sitta längre i kön än en halvtimme.
Nej, nej. Vår målsättning är ju 3 till 5 minuter, inte mer.
När kommer ni dit då?
Ja, det hoppas jag att vi ska göra det här under hösten. Och se, för nu måste vi ju titta på vad är det som har fungerat, vad som har fungerat mindre bra. Den personal vi har måste få rutin för att sen se, är vi rätt bemannade eller är vi inte? Är det någonting annat vi ska göra?
Blev du förvånad över att det blev så här jättelånga köer nu på sommaren? Ni tog över det successivt för att ni skulle komma in i det så att säga.
Alltså vi kan säga att det som är mest förvånande det är ju att vi inte har den minskning av resor som vi brukar ha. Vi brukar alltid ha en dipp i juni, juli, augusti därför att de fasta resorna, arbetsresorna och dem brukar inte vara på det viset. Det vi ser det är att de har minskat men däremot har sjukvården och sjukresorna ökat. Och det var vi inte riktigt beredda på kan vi säga.
Men varför har det blivit så då? Varför har sjukvården mera resor på sommaren? De har väl också semester och inskränkningar och så?
Ja, men idag är det ju så att vi har ju mer specialiserad vård. Man opererar inte till exempel ortopediska åtgärder i alla sjukhusen utan man har ju vissa sjukhus som har det och då slussas ju patienterna emellan på gott och ont kan man säga. Vi har ett äldre klientel. Vi har många som åker fram och tillbaka. Vid januari så inträdde en ny lag. Då det var så att innan så skulle kommunen ta hem sina patienter inom 5 dagar efter de var färdigbehandlade. Idag är det 3 dagar. Och det är 2 dagar tidigare. Och jag har ingen belägg för det, eller inga papper eller liksom ingen som bekräftar. Men jag tror att det ser ut så att många åker in tillbaka. Alltså blir en återresa lite oftare än vad det har varit innan. Så vi ser ju mer än 5% ökning av sjukresorna hittills i år. Och det gör rätt mycket per dygn.
En färdtjänstresenär som har fått vänta över en timme på att komma fram i telefon, kan han eller hon räkna med någon sorts kompensation? Eller?
Inte när det gäller telefonen. När det är så att vi inte kommer i tid vid den utsatta bokningen så har vi ju regelverk som styr hur man kan få kompensation. Då har man ju också rätt att ta en annan taxi om man har möjlighet till det. Eller så. Så att, och då skickar man in kvittot så man får pengarna i det hållet. Så man slipper att lägga ut. Det blir inte dyrare.
Men om man ringer upp och hör att du har nummer 63 i kön, om man då säger nej, jag orkar inte, jag har inte tid, jag tar en vanlig taxi då. Mm.
Nej, då finns det ingen kompensation, för vi har ju ingen, alltså för att få kompensationen så måste vi ju veta att det har varit någonting, och annars hamnar vi i en sits att vi inte riktigt vet vilka som har ringt in och inte ringt in.
Det sa Titti Unosdotter, som är chef för Skånetrafikens serviceresor. Och i ett kommande nummer ska vi titta närmare på den nya beställningscentralen. Reporter var Birgitta Fredén.
Antalet bedrägerier mot funktionsnedsatta har ökat med 25% under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Och i tisdags kom de första domarna någonsin för bedrägerier med bank-ID i Malmö tingsrätt, där två personer dömdes till fängelse för grovt bedrägeri. Lotta Mauritsson arbetar som brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericenter.
Vi har ju tittat på antalet anmälda brott och tittat på att det ser ut som att det är en ökning när det gäller bedrägerier mot funktionsnedsatta. Och då ville vi titta på vad det handlade om för någonting. Varför ser vi en ökning med omkring 25% i år?
Och vad var det för bedrägerier som hade ökat i den här gruppen med funktionsnedsatta?
Framförallt så är det ju att vi nu under året har fått in ett stort antal anmälningar kring bedrägerier där den som blir utsatt luras logga in på sin internetbank och därmed får bedragare tillgång till kontot och kan på så vis tillskansa sig pengar.
Hur går de tillväga för att få någon att lämna ifrån sig sådana viktiga uppgifter?
Egentligen så är det inte alltid att man har lämnat ifrån sig. Det finns ju mobilt bank-ID som kan användas, eller som kan man använda sig av DOSA för att komma in, eller koder för att komma in på sin internetbank. Så det finns lite olika sätt, men det gemensamma för det här, det är ju att de uppger sig att de ringer till exempel från någon bank och någon säkerhetsavdelning. Säger att det är ett pågående bedrägeri som man försöker stoppa. Och för att det här ska kunna stoppas så måste du logga in på din bank. Och det är det första felet. Om banken ser ett pågående bedrägeri så behöver du aldrig verifiera dig för att de ska kunna stoppa det. Det kan de göra ändå.
Ja, under första halvåret i år fick polisen in 1194 anmälningar när det gäller bedrägerier mot funktionsnedsatta, framförallt äldre personer. Och det är alltså en ökning med 25% jämfört med samma period förra året. Anmälningarna kommer från hela landet och det är flera olika grupper som står för bedrägerierna. Och när bedragarna ringer upp så låter de trovärdiga eftersom de kan sin sak, säger Lotta Mauritsson på polisens nationella bedrägericenter.
Man är väldigt påläst och kunnig och prata med rätt termer och sådär. Så att den som tar emot samtalet är övertygad om att det här är en bankperson som ringer.
Och kan man se att det är just denna grupp som man inriktar sig på eller ökar den här typen av bedrägerier även i andra befolkningsgrupper?
Den har blivit väldigt stor under året i många befolkningsgrupper. Men när vi har tittat på ett urval av anmälningar som var ungefär 1500 stycken, och då såg vi att 70% av dem var till exempel mot de som är 70 år och äldre. Så att det är tyvärr där bedragarna har lyckats bäst.
Och varför inriktar man sig på den här gruppen, tror du?
Jag tror att man har mätt framgång där i den gruppen. För kunskapen kring vad man behöver göra och vad banken kan göra, den kanske är lite lägre om man inte har jobbat med det här och inte är van vid att hantera det här.
Och hur ska man göra då om det ringer någon och säger så här till en att du måste gå in på din bank så att vi kan stoppa det här bedrägeriet eller något liknande?
Det bästa är ju egentligen att avsluta samtalet. Bara avsluta samtalet. Du behöver inte säga någonting överhuvudtaget, även om det kan kännas lite otrevligt. Så i mitt råd att avsluta samtalet.
Släng på luren i princip.
Släng på luren i princip, ja. Och sen så kan du ju, så att du själv känner att jag har gjort det jag kan, så letar du upp ditt vanliga nummer till banken och så ringer du bankkontakten och så pratar du med dem och ser så att ingenting har hänt att det här inte var de som ringde. För det är det inte, kan jag säga. De ber dig aldrig logga in på det sättet.
Och blir man lurad att logga in eller lämna ut sina koder till internetbanken så kan det bli dyrt.
Alltså jag tycker att det är ju jättebeklagligt. Och här har ju Allmänna reklamationsnämnden har ju dessutom tagit upp ett par såna här fall där banken har vägrat betala tillbaka pengar till den som har blivit utsatt. Och där så har man loggat in eller gett någon koder eller någonting över telefon, så anser de att man till viss del har gjort fel. Som lägst blev de skyldiga att betala 12 000 kronor själva.
Och så fick de tillbaks resterande då?
Ja, resterande. Och en som hade uppgett koden flera gånger fick inte tillbaka några pengar alls. Det här kan ju drabba hårt. Och det vill jag ju absolut inte att det ska ske.
Även om det just nu är bedrägerier där bedragarna försöker att komma in på ens internetbank som dominerar, så varierar bedrägerierna över åren. Förra sommaren till exempel greps den så kallade medicinmannen som lurade flera hundra personer runt om i Sverige med att han kunde skaffa fram en ny medicin som de behövde till just sin sjukdom.
Förra året så var det ganska mycket kring den så kallade medicinmannen. Alltså den som ringde upp så att man hade kommit fram till någon ny medicin som den som då blev uppringd skulle betala en massa pengar för att den här personen skulle ta in den i Sverige och så att man fick tillgång till den här. Mycket kallt bedrägeri tycker jag, där man spelar på folks känslor kring sina egna sjukdomar också, vilket är fruktansvärt. Den typen ser vi inte speciellt mycket. Det kan nog finnas någon som försöker göra det man brukar kalla för copycats, att de gör likadant.
Och den så kallade medicinmannen, han dömdes i mars till nästan 7 års fängelse i Göteborgs tingsrätt. Lotta Mauritsson, brottsutredare på polisens nationella bedrägericenter, intervjuades av Åsa Kjellman i Risi. Och vi kan tillägga att i Ystad kom det förra helgen in 2 anmälningar om fejkade telefonsamtal från en man som uppgav sig för att vara polis i stan. Även där handlade telefonsamtalen om att mannen, alltså den falske polisen, ville stoppa ett pågående bedrägeri mot en uppringdes bankkonto. Men båda de uppringda personerna fattade misstanke mot mannen och ifrågasatte honom, skriver Ystads Allehanda. Och då avslutade mannen snabbt samtalen.
En blind man i ryska Sankt Petersburg har startat guidade vandringar där alla får bära ögonbindel och uppleva stan på ett nytt sätt. Det berättar brittiska BBC. De vanligtvis seende vandrarna utrustas med en vit käpp och så tar de en promenad under ledning av den barndomsblinde Alexej Orlov. Han är uppväxt i stan och visar hur man använder käppen och öronen för att ta sig fram. Och hur man tar bussen, korsar trafikerade gator och skapar ljudbilder av Sankt Petersburg. Bland annat visar Orlov hur ekolokalisering fungerar. Han klickar med tungan och ljudet som studsar tillbaka gör att han kan avgöra vad som finns i närheten och hur långt bort det är. Något han förklarar att alla kan göra med lite träning. De som guidas är ofta nervösa i början, berättar han. De vet ju inte riktigt vad som väntar. Men efteråt är de glada när de upptäckt att de har fler sinnen än de tidigare tänkt på.
Annefrid Åberg i Sollefteå jobbade heltid som sjukgymnast och var småbarnsmamma när synen försvann. Hon vägrade acceptera och be om hjälp. Först när synkuratorn hjälpte henne att bryta ihop kom vändningen till det bättre.
Det är ett problem, men det går.
Det går, ja. När du tänker på det. Men av att du börjar få mindre så kanske man inte tänker sig för riktigt heller.
Det kan vara så också.
Så det är positivt och negativt med allt. Mm. Hör du, vi kör behandlingen först. Yes, om du backar.
Sjukgymnasten på hälsocentralen i Sollefteå hjälper vant sin patient som har skadat knät. Hon lugnar och stöttar. Det är hon bra på, både på jobbet och hemma hos familjen och vänner. Svårare var det för 5 år sedan när hon själv behövde lära sig att be om hjälp. Hon hade hanterat sin synskada genom att vara lite bättre än alla andra. Tills den dagen när allt blev suddigt för småbarnsmamman och den heltidsarbetande sjukgymnasten.
Och liksom att acceptera att det här kommer inte att gå, det var inte lätt. Jag fick lära mig av en synkurator att man måste få vara ledsen och bryta ihop och liksom tycka att livet är pest. Och sen så tar man sig ur det med hjälp. Och man måste vara öppen, och det har väl varit mitt största problem, att jag liksom håller det för mig själv. Det är mitt problem, det är ingen annans.
Det kommer hon att berätta mer om när hon har släppt iväg sin patient. Men först vill vi veta hur hon ser ut och vad hon heter.
165 cm lång. Jag har alltid fått höra att jag är smal som en räka. Gröna ögon. Färgar håret i olika färger.
Det vill säga mellan blont och mörkblont beroende på årstid.
Just nu är håret uppsatt i en slarvig knut med en hårklämma.
Och vilka kläder trivs hon bäst i?
De får gärna vara snygg, det kan jag gå med på. Men de får gärna vara bekväm så man kan röra sig ordentligt.
Som på jobbet där hon är klädd så här.
Vita arbetsbyxor, eller pyjamaskläder som jag kallar dem för. Och sen har jag ju Pippi Långstrump-namn. Alla mina namn är Anne-Frid, Elisabeth, Eleonora. Och då hette jag Olsson-Vik som ogift. Så det var långt att skriva. Så Olsson-Vik rök när jag gifte mig. Då var det bara Åberg.
Anne-Frid är 37 år och lyckligt gift med sin Joakim sedan 10 år. Paret har 2 barn, Enja 7 och Emil 4. Och sjukgymnast har hon varit sedan 2004 och så gott som hela tiden i Sollefteå. Hur lite ser du?
Nu för tiden så är det inte mätbart. För ett år sedan såg jag 3% på höger öga och ingenting på vänster.
Du kan ändå använda dator?
Absolut. Jag har ju anpassat med både talsyntes och förstoring. Och det är inte riktigt det seendet som jag har som sämst, utan ett visst seende som man behöver för att kunna läsa, det har jag ändå kvar. Men det är ju korta avläsningar jag kan göra, så jag kan ju inte läsa långa texter.
Men du är född med den här synskadan.
Mm.
Vad är det för skada?
Tappdystrofi. Men nu för 2-3 år sedan så var jag i Umeå och gjorde en genundersökning. Och då sa man att då hette det Stargards. Då fick jag liksom en ytterligare diagnos.
Och vad kommer det sig av?
Det kan vara en spontan mutation just som blev för mig. Och det kan finnas en gen också. Men man har inte hittat någon annan i min släkt som har det.
Dina barn har inte fått det?
Nej, och de kan inte få det heller. Då måste pappan ha samma gen och det är en chans på 3 miljarder.
Anne-Frid växte upp i Långsele med mamma, pappa, storebror och en lillebror.
Hur upptäckte de att du såg dåligt?
Mamma tyckte väl att det var lite märkligt att jag fortfarande var ganska klumpig när jag var 5-6 år, snubblade över dammsugare och annat. Sen hade jag en skelning också som man försökte korrigera. Och då upptäckte man att liksom synen blev sämre och sämre.
Kommer du ihåg det?
Ja, det gör jag.
Kan du komma ihåg vad den här 6-åringen tänkte?
Jag tyckte väl att det var lite spännande. Och jag vet att jag kunde ha det jättesvårt att sitta still. Någon undersökning vet jag, då fick de söva mig.
Träffade du andra barn som var synskadade?
Nej.
Hur var du som barn då?
Full fart. Sen har jag mamma och pappa som aldrig har sagt att nej, det kan du inte göra för att du ser så dåligt och tänk om du gör illa. Utan de har låtit mig klättra längst upp i träd och cykla och gjort allt sånt här. Och det har ju gått bra, för då jag upplevde mig inte som att jag såg dåligt när jag var liten. Utan jag gjorde ju sånt som alla andra gjorde. Spela fotboll och hade 2 hästar som jag red och tävla och träna. Och var med kompisar och körde moped när det var dags att göra det. Det var aldrig några bekymmer. Sen det som var, det var väl att jag redan från när jag var 7 år fick att du kommer aldrig få ta körkort. Det var liksom det enda som liksom var negativt. Sen märkte jag inte av det så mycket. Jag visste ingenting annat. Så att jag körde på som alla andra. Sen tror jag mamma och pappa också att de hejdade en aldrig. Utan det var liksom, du prova. När jag var yngre, så jag såg ju 70% på ett öga och runt 50% på det andra. Så då såg jag ju riktigt bra. Sen var det 2012, det var då det blev riktigt dåligt. Som jag märkte, jag hade varit hemma en vecka med dottern och haft ögoninflammation. Och så kom jag tillbaka på jobbet och kunde inte läsa mejlen. Och allting var dimmigt. Och dimmigt hade det ju inte varit innan. Utan allting var ju tydligt och klart. Liksom, tydliga kontraster och färger såg jag. Och, så det var inget konstigt. Men när jag kom på jobbet den veckan då kunde jag inte läsa mejlen. Och allt var suddigt och jag gick in i saker. Och då var jag ju livrädd och tänkte, vad är det nu? Och så springer jag upp på ögon och säger hjälp, det är något som har hänt. Och ögon har jag ju varit på en drös gånger så de tog ju liksom in mig direkt och gjorde ett synfält och kollade. Och såg att synfältet var ju jättedåligt, alltså det hade ju försämrats jättemycket. Men förklaringen jag fick det var liksom att den här sista lilla ön som jag hade att läsa och liksom se med, som jag hade lärt mig att kompensera med, den hade försvunnit. Det var liksom det sista som fanns kvar och när den försvann då blev det en drastisk förändring för mig rent praktiskt och funktionellt. Men på pappret så var det inte så stor skillnad i seendet egentligen. Så det har ju blivit gradvis sämre under ända sedan jag var liten. Hjärnan är ju så, alltså den är ju gjord så att man kroppen lär sig ju att kompensera det som man inte har. Så att man märker inte den här gradvisa försämringen tills liksom bägaren rinner över. Att det är liksom droppen som gör att nu är det ingenting kvar.
Men vad tänkte du då? Vad kände du?
Då blev ju jag jätteledsen. Eller först tror jag vart inte ledsen, jag vart förbaskad. Och tyckte att nej, nu vart det en försämring igen. Men det ska väl gå att ta sig igenom, för det har ju gått alla andra gånger. Så jag jobbar ju på och tänkte att det löser sig. Jag behöver bara vänja mig. Men det gick inte så bra. Jag kunde inte springa runt på avdelningen som vanligt. Tränade patienter och hjälpte dem upp ur sängen. Men det blev till slut omöjligt. Så det var ju, ja, jag höll väl på så där i ett år innan jag i princip brände ut mig. Och då sjukskrev en doktor mig. Och då var det precis i vevan där att jag fick mitt andra barn. Så det var liksom ett naturligt break ifrån jobbet. Och jag har varit hemma med Emil då i drygt ett år. Men sen tillbaka på jobbet var ju desto svårare. För jag kände att det här kommer inte att gå. Och liksom att acceptera att det här kommer inte att gå. Det var inte lätt. Så det har ju tagit nästan fram till nu. Innan jag liksom kände att ja, men nu har jag ett jobb där jag liksom kan göra det jag kan. Och göra det på ett bra sätt och ändå liksom ha ork när jag kommer hem till ja men man och familj och hus och vänner och allting som man ska orka med.
Att acceptera att livet aldrig skulle bli som förut var inte lätt för Anne-Frid. Synpedagogen Katarina Sandin i Övik blev viktig i att lotsa henne vidare när tillvaron var som mörkast.
Och hon sa att det kan vara skönt att få prata med någon som inte är din släkt eller din vän. Och liksom bara få vräka ur sig frustration och irritation om det nu är det man bär på. Men jag tyckte väl inte att jag bar på det. Men då när jag kom till synkuratorn så tog det väl 5 minuter och sen bröt jag ihop och var ledsen. Och det var väl 4-5 gånger som man fick stå ut med det. Men fy vad skönt det var efteråt. Och liksom få de här ja men, verktyg. Att få förståelse för egentligen hur andra skulle kunna... Ja men, samexistera med mig, höll jag på att säga. Jag låste ju in allting i ett skal och berättade inte för någon hur jag mådde eller hur om jag behövde hjälp med saker eller någonting, utan det, jag klarade allting själv och det jag skulle fortsätta göra det, men hon såg ju att ja, men jag kommer ju att bränna ut mig förr eller senare om jag inte tar hjälp. Men lever man med någon och med flera nu då och ha vänner, så alltså, de måste ju få veta. Annars kan ju de inte få någon förståelse för liksom, min situation. Så jag har fått lära mig det och prata om hur jag ser. De som jag har runt omkring mig behöver inte tassa på tå. För det kan vara svårt för dem att fråga liksom, hur är det och hur funkar det för det. Och har det här blivit svårt också och vill du ha hjälp? Och de som känner mig vet att jag ber inte gärna om hjälp. Nu när jag ber om hjälp så känns det bättre att jag har berättat för dem innan. De vet om hur läget är så att de hjälper gärna mig om de bara kan. Men det är ju som man är, man vill klara sig själv. Och det har väl varit det svåraste liksom att acceptera att man är inte självständig. Och det är ja, det är det absolut jobbigaste. Att man kan inte göra saker som man kunde förut. Ja, men ta cykeln och cykla ner på stan eller cykla på affären och köpa ett paket mjölk. Men det lär man sig också efter ett tag att vad är det som är viktigt? Är det så viktigt att jag kan cykla bort och köpa ett paket mjölk? Det finns viktigare saker som jag kan lägga energin på. Umgås med barnen och hitta på andra saker. Det är där mjölken kommer bli handlad på ett eller annat vis.
Men då när du brände ut det, var det på grund av att du inte ville acceptera att du inte såg?
Ja. Jo, men det var det. Jag vägrade. Jag gick inte med på att det var som det var. Jag skulle hitta ett annat sätt och jag skulle jobba 100% och jag skulle ha två barn och hus och det skulle bara gå. Det hade jag bestämt och det var ett krav jag hade ställt på mig själv. Det var ingen som hade satt det kravet på mig. Och det var ju också en synkurator, tack för att de finns, som sa att ja, men, jobbar alla på ditt jobb 100%? Nej, så det är ju flera som jobbar 60% och 75%. Och, men är de nog sämre än vad du är? Jag sa, nej, det är de ju absolut inte. Utan, och då väcktes väl någon idé om att jag kanske inte kan jobba 100, men jag ville ju inte acceptera det. Och som sagt, det tog ju 4 år att förstå det. Att det är inte lämpligt att jobba 100. Man måste få prova. Det går liksom inte att någon kommer in och säger du ska jobba 50% om jag inte har fått prova att jobba mer, om det är min önskan. Du behöver ju egentligen inte jobba alls, det vet du väl om. Men det är liksom inte ett alternativ. Jag skulle bli tokig om jag bara skulle vara hemma och inte ha liksom ett jobb att gå till. Jag tycker att det är för roligt och tycker att jag är ganska bra på det. Det har väl tagit ungefär 4 år innan jag har kommit fram till att det är 75 jag ska jobba och inte 100. Jag har haft någon sorts krav på mig själv att jag ska jobba 100%. Inte mer och absolut inte mindre. För att jag trivs för bra med mitt jobb. Alltså jag tycker att det är så himla roligt. Så jag vill jobba och jag känner att då blir det en balans. Alltså jag orkar med det absolut viktigaste som är liksom hemma och familj och privat. Men jag orkar med jobbet också.
Annefrid pluggade till sjukgymnast via synkvoten på Karolinska i Stockholm. Och nu har hon jobbat länge. Att inte se hindrar henne sällan i jobbet. Det enda hon kan komma på som kan vara en nackdel är att hon har svårt att mäta med måttband.
Men annars så jag ser inte några hinder. Alltså det går alltid att liksom hitta en annan väg.
Och få barn och vara synskadad, var det något speciellt?
Jag trodde ju att det skulle vara liksom jättesvårt. Och gud, kommer jag se om de mår dåligt? Och kommer jag se liksom att det blir riktigt rent när man byter blöja och sånt där? Men man lär sig. Alltså man hittar sina knep. Och jag tror det är som för alla när man får första barnet, att det är en total omvändning. Det är ju ingenting som är det man har trott att det ska vara. Utan det blir ju som ett uppvaknande och liksom man får lära sig på vägen. Medan barn nummer 2, det var ju som bara, ja men det har man gjort. Det var väldigt skönt att få barn nummer 2.
Blir det någon fler?
Nej, det blir det inte. Jag har bara 2 armar har jag kommit fram till, så det blir bara 2 barn.
Men det finns 2 armar, ett stort hjärta och ett klokt huvud till i familjen. När det marknade för Annefrid fanns maken Joakim där och han sa så här.
Klart att det är jättejobbigt, men vi ska fixa det här och vi hjälps åt. Så han har ju varit helt fantastisk.
Hur länge har du kunnat ta emot hjälp och ge hjälp?
Ge hjälp har jag nog kunnat göra alltid. Alltså ber någon mig om hjälp så vänder jag ju nästan ut och in på mig själv. Ta emot hjälp jobbar jag fortfarande på.
Fast det finns en människa som Annefrid alltid har kunnat ta emot hjälp ifrån. En person hon kallar superperson. Som alltid har funnits och alltid finns där. Mamma. Mamma Anna-Lena. Mor och dotter har kommit ännu närmare varandra sedan Annefrids skal brast. Länge vägrade Annefrid lönebidrag. Men då, för 5 år sedan, förstod hon att lönebidrag faktiskt var bra. I och med det upptäckte hon också hur mycket enklare det var att få hjälpmedel via Arbetsförmedlingen. Hon blev headhuntad till jobbet på hälsocentralen och orden som chefen sa värmer fortfarande gott. Jag skiter i lönebidraget, det är dig jag vill ha. Och nu har det hänt igen. Anne-Frida handplockad till att jobba på Sveriges första kooperativa vårdcentral, VON, vård och omsorg i Norrland. Om vuxna, Anne-Frid, skulle träffa den här sexåringen, vad skulle du säga till henne då?
Åh, oh, Jesus, vad ska jag säga till henne? Jag skulle nog säga, kör på i ditt race och ändra inte på någonting. Alltså, du måste lära av dina egna erfarenheter. Du måste få prova det fram och gå på nitar och liksom få ta dig igenom de sakerna för att komma dit du vill. Och ta, ja men ett råd, ta hjälp på vägen om du kan tillåta det. För att det blir faktiskt lite lättare.
Sa Anne-Frid Åberg från Sollefteå som blev juli månads ansikte här i Skånes taltidning. Reporter var Monica Gustafsson på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
Öppnat och stängt. I Trelleborg har man börjat driva Vanhögskolan. Strax intill pågår det sista arbetet med den nya Västervångsskolan som kommer ersätta också Lillevångsskolan som rivs om några månader. Den nya skolan är på tre våningar och rymmer 920 grundskoleelever och den öppnar till höstterminen.
I Kristianstad har Sparbanken Syd öppnat ett nytt kontor på Västra Storgatan 44 vid Lilla torg. Officiell invigning blir den 1 augusti, men redan nu finns rådgivare på plats. Kontanter hanteras varken nu eller senare.
I Eslöv stänger den sista guldsmeden när juvelerare Kronsjö går i pension och stänger butiken på Malmgatan. Där har det funnits en guldsmed sedan början av 1900-talet.
Tryde Nostalgimuseum har öppnat en ny lokal med bättre plats för veteranbilarna och besökare med till exempel rullstol. Museet har prylar och miljöer från framförallt 50-talet och har öppet till 15 augusti. Adressen är Tryde 1739, strax utanför Tomelilla.
I Malmö har The Smörrebröd Company gått i konkurs och stängt butiken i köpcentrumet Triangeln.
I Malmö har Cheese och Burger öppnat på Gustav Adolfs torg 45 i lokalen där Ving förr hade resebyrå. Hamburgare med östasiatiska ingredienser står på menyn. Krögaren driver sedan tidigare den vietnamesiska restaurangen Nam Do i närheten.
I Svinaberga, närmare bestämt på Svabesholms kungsgård, har en gårdsbutik öppnat. Där finns närodlade produkter till försäljning mellan 9 och 21, 7 dagar i veckan. Och när ingen personal är på plats går det bra att betala med Swish.
I Gärsnäs har en voljär, alltså en större burliknande anordning för fåglar, invigts. Den är avsedd för skadade rovfåglar som behöver vila upp sig under läkningen.
Spjutspetsar, knackestenar, skedskrapor och klubbor. Ja, de flesta av stenåldersmänniskornas verktyg har hittats på åkrarna strax norr om Trelleborg. I vår sommarserie Skåne under ytan ska vi möta lantbrukaren Hans Andersson som är tredje generationen på gården där fynden från tusentals år tillbaka i tiden fyller stora delar av vinden. Strax utanför Gylle på Söderslätt ligger gården och intresset för att leta efter forntida skatter i den bördiga jorden fick han redan som barn av sin far.
Far hade ett brinnande intresse för det här och kunde då när det var söndag eftermiddag gå ut i marken bara för att hitta saker.
Så han skulle inte göra någonting, han skulle inte hacka betor eller något utan bara leta?
Ja. Han tyckte det var intressant så han visste vilka punkter han skulle besöka. Och då sprättade han och tog upp stenar och tittade på. Och då var jag med som liten påg och fick samma intresse.
Så hur har du gjort då? Har du bara liksom hittat när du har arbetat eller har du också varit ute och gjort det på din fritid?
Det har jag gjort.
Men vad är det du hittar?
Ja, det är ju stenåldersverktyg. Från äldre stenåldern fram till yngre stenåldern alltså. Om man ser tydligt om det är ett föremål eller inte. Man hittar en bit flinta som ser skarp ut men det är den inte bearbetad på något sätt så är det ingenting.
Kommer du ihåg ditt första föremål som du hittade?
Ja, det gör jag. Det var 1964, då var jag 11 år gammal. Jag hittade en knackesten. Vad kan man säga att den är 8-9 centimeter stor. Och då blev man himla glad alltså.
Kommer du ihåg känslan?
Jajamän. Och den återkommer varje gång jag hittar ett sånt här föremål. Så går det en rysning genom ryggen och man tänker, vem höll i det här förra gången? Och jag beundrar deras arbete. Alltså symmetri och precision. Och sten, det är inte lätt bearbetat. Och inga felslag eller någonting. Det är, alltså ytorna, fantastiska ytor.
Och hur känner man för markerna då? Jag menar, du har tagit över efter din far och han tog över efter sin far. Och när man då hittar de här stenarna eller knackestenen till exempel som någon annan har bearbetat för jättelänge sedan. Hur känner man då för den mark man arbetar med?
Ja, det är ju intressant att det har bott människor så lång tid tillbaka som för ja, när isen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan eller 14 vad det nu är. Att man har kommit hit och lyckats överleva. Ja, man har bott här och nu att det ska göras, att man ska gå vidare med de här undersökningarna för man har hittat vad man tror är en boplats.
Här på dina marker?
Ja, ja just det.
Men det här att du hittar stenåldersföremål och så på dina marker och man hittar något som man tror har varit en boplats. Vad får det dig att tänka liksom?
Jo, då tänker jag så här. Om man kunde önska sig tillbaka och få vara med en dag på den tiden och se, stå och titta på avstånd och se hur de levde och hur det fungerade. Och, alltså det hade ju varit fantastiskt.
Vi sitter i trädgården i skuggan under ett stort träd och pratar om alla fynd som hittats runt om på de för närvarande mycket torra åkrarna. Där höstvetet lyser gulbrunt över de svagt böljande markerna. Och i början av sommaren gjordes provgrävningar på Hans Anderssons marker eftersom en kommande ringväg planeras att gå i närheten. Och det arkeologerna hittade var så intressant att länsstyrelsen nu vill att man undersöker vidare eftersom det finns mycket som tyder på att det har funnits en boplats på markerna. Och även om Hans Andersson är kritisk till att ringvägen byggs i närheten och på bördig jordbruksmark så var det såklart spännande att få se arkeologernas arbete på åkrar där han själv och hans far hittat så mycket spår från en svunnen tid.
Jag var ute flera gånger om dagen och frågade, jaha, har du hittat någonting? Ja, där har jag hittat det och där har jag hittat det och där är ett stolphål och där är en grop. Och jag har varit med hela tiden.
Så det är nya dimensioner till markerna?
Det kan man säga, verkligen. Det är det bästa med ringvägen, att man börjar kika på det här.
Men inne har du en samling där du har samlat och din fars grejer är också, antar jag, det han har hittat. Ska vi gå in och titta på det?
Gärna, jag visar det gärna.
Oj, är du uppe på vinden?
Jajamän, det är bra.
En gammal vindstrappa. Och här luktar sådär som du gör på gamla vindar. Det är verkligen lite museaktigt. För det första som möter det när man kommer upp för den branta trappan, det är en liten hylla med gamla burkar av ögonkaka och gevalia och annat som man inte ser idag. Oj. Tog du av ett lock här? För det här är en stor låda och här är fullt med saker.
Det här är alltså den finaste delen av samlingen. Och här finns då hålyxor, dolkar. Jag håller nu i en dolk som är cirka 15 cm lång i gul flinta. Och den är symmetrisk och hel och man kan känna på äggen på den.
Jag får känna här. Den är vass.
Jajamän.
Och så är den spetsig i toppen.
Och här har vi ytterligare en pilspets. Den är 15 cm lång. På bredden är den 5 cm, sen smalar den av en spets. Så det har ett lite handtag på den. på det allra tjockaste är den kanske 10 mm. Och sen smalar den av.
Och den är också riktigt vass när man känner i den.
Ja, ja.
Har du vågat testa?
Nej, jag vågar inte testa.
Du är rädd att det går sönder såklart.
Den här har vi en skedskrapa. Den är plan på den ena sidan och sen buktar den ut på den andra sidan. Och den är 10 cm lång och 6 cm bred någonting. Och så är den rund i framkanten. Och där, den är bearbetad där för att kunna skrapa hudar med när man bereder skinn.
Men att det var det här man gjorde med dem, har du lärt dig det själv eller hur har du fått reda på det?
Dels har man ju läst i skolan och sen har ju far berättat om det här när vi har hittat det vad det har använts till. Här har vi då en skära. Den är 18 cm lång och kanske 4-5 cm bred.
Lite halvmåneformad.
Ja, exakt halvmåneformad. Och den är, tjockleken är väl 10-12 mm max.
Vad har man använt den här till då?
Den har man då satt i en träställning med ett handtag. Och sen har man haft den om man har skurit säd eller vad man nu har odlat. Det är en skära alltså.
Den är väldigt symmetrisk.
Ja, och alltså det här tunna och så skarp och så fint bearbetad. Nu kommer vi till den här knackestenen jag berättade om. Den hade man ju för grov bearbetning.
Den ser ut som ett stort äpple.
Ja, det kan man säga. Det gör det.
Sen ligger här en väldigt stor sten som är 20 cm eller något sånt där på längden.
Lite drygt. Det är ju en yxa. Men det är inte flinta utan jag tror det heter grönsten. Och den verkar inte vara väldigt bra att hugga med. Den har kanske varit till klubba ner folk med istället. Där är en klubba. Och där ser man alltså ett klubbhuvud. Och så är det ett band på mitten. Inhugget liksom. Så där har man då fäst den mot ett skaft med senor eller någonting.
Men vad har man haft den till tror du? Har man haft den i strid?
Det är inte alls omöjligt. Man vet inte vad den har varit med om.
Men de här ser ju väldigt fina ut. Får du ha dem här hemma? Vill inte museum då få ställa dem?
Det är ett stort problem därför museerna är överfulla med sånt här. Så vad som ska hända med det här i framtiden det är svårt att säga. Och det betingar ju ganska högt värde ute på marknaden. Men att skingra en samling och sälja den, jag tycker det känns inte riktigt rätt. Jag skulle ju vilja att ett museum tog över den alltså. I alla fall de finaste föremålen.
Hur många föremål är här ungefär?
Ja, det är flera lådor där borta med primitiva grejer.
Oj.
Så det är kanske 500 föremål någonting. Ja, det kan man säkert va.
Men sen är det här små spetsar.
Det här är de här tvärpilarna jag pratar om. Man har ju även spetsiga pilar. Men de här, de surrar man då fast på pilskaft. Och så sköt man iväg dem. Och den tvära ytan gjorde att det blev större åverkan på djuret.
Ja, de är verkligen fint bearbetade.
Ja, man blir himla glad när man hittar en sådan.
Får man se de där lådorna där du har det som inte är lika fint som det här?
Här finns ju alltså såna här grejer som är bearbetade men som är väldigt grova. Det är början, alltså ämne som inte har kommit längre.
Det slår gnister när du gör så.
Det gör det.
Ja.
Det gör det kanske.
Det är tänder eld här uppe. Ja, nej men här är hur mycket som helst på denna vind. Kommer folk upp hit och tittar förutom journalister som är nyfikna?
Man hade faktiskt en stor undersökning från Lunds universitet. Här var då doktorander som satt och gick igenom och kartlade och alltihopa och fick väldigt mycket information från far. Men de gav upp till slut alltså.
Det var för mycket.
Det var så himla mycket. Så då.
Men det är inte så att grannar och sånt har kommit och velat titta på dina saker?
Jo. Nämner man det så...
Det här festerna slutar på natten.
Ja, det kan man säga.
Och nu stängde samlingen. Jag tänkte på en sak. Du sa att det hände att din far gick ut bara på åken och letade. Och även du har gjort så. Skulle vi kunna gå en runda och bara titta? Ja, säger du. Ser jätteglad ut. Ja, men då gör vi det. Kanske en sån här trappa man ska gå baklänges i, eller?
Ja, som amatör går man baklänges.
Jag går framlänges. Jag är modig. Vi lämnar lite hukande för att inte slå i snedtaket, vinden och alla föremålen som finns där och går ut i sommarvärmen igen. Där det blåser så det nästan rasslar i de torra sädesfälten. Och över åken så ser man en tydlig fåra där de tidigare provgrävningarna ägt rum.
Det här är spår efter en stor grävmaskin som då har dratt schakt på 2 meters bredd ner till alven, den obearbetade ytan sen istiden. Och det har man gjort för att se om det är skiftningar i det lagret. Så där har kommit ner matjord. Och det kan vara alltså eldgropar eller avfallsgropar eller märke efter stolpar till grophus till exempel. Så man har dratt såna här spår i fältet där man har tänkt sig att den här ringvägen ska gå. Och det är rätt många meter man har gjort det här. Jag tror det är upp mot en kilometer man har dratt såna här spår. Och då har man på ett ställe på min mark hittat de här groparna som man tänker gå vidare och undersöka.
Nu så måste vi ju kolla lite här i marken. Det är här det brukar gå runt. Vad är det här då? Det var ju ingenting, eller?
Nej, så lätt är det inte. Den ser ut som en pilspets, så den är en vanlig sten alltså. Det är, nej, det är ingenting. Nej, alltså chansen att du och jag skulle hitta ett föremål, den är nästan försumbar.
Men där är ju en flintasten.
Ja, det är det. Absolut. Men det är ju ingen som har varit och bearbetat på den. Nej. Det är skador sen istiden. Ja.
Och det här ser du lätt skillnad på när det är skador sen istiden och när någon har bearbetat den.
Jajamän, det tar man inte fel på.
När man då åker med traktor?
Då är man ju betydligt längre ifrån, men så många gånger jag har hoppat av. Man stannar och tänker, oh, det var någonting. Och så innan man har harvat över så får man av och se vad det var för någonting. Men som regel är det ingenting. Men det är värt varje försök och ja, nej.
Det var inte heller något.
Nej,
jag kommer nog inte bli någon bra letare. Men det är så här, du kan gå ut en kväll och titta.
Ja, absolut. Alltså, det bästa är när det har regnat. Men nu har du ju inte gjort det på jättelänge. För då sköljs jorden bort från stenarna så man ser dem bättre.
Men du, den här då? Den ser ju spännande ut.
Ja, det är lite mörkare flinta. Men det är...
Det har bara spruckit så.
Det är inte ens ett avslag. Ja, nej, det... nej.
Tidigare så gick man ju och hacka beter och var lite... Nu kommer ett tåg snart. Men var lite närmare jorden kanske. Var det lättare att hitta då?
Ja, precis. Alltså då gick man ju över varje kvadratmeter, alltså flera gånger. Och var det då ett regn emellan så kom det fram nya stenar och man kunde vända på och se om det var någonting. Man vänder och vrider på det och tittar och beundrar det.
Letar du information om den eller arkiverar den på något speciellt sätt? Eller hur gör du?
Ja, man gör den ju ren. Här har vi pågatågos från Malmö. Ja. Sen åker den upp i samlingen och så gör man en liten anteckning om den. Som lantbrukare så besöker man sina åkrar ganska ofta. Men ögat för stenåldersföremål har man ju alltid med sig.
Det sa lantbrukaren Hans Andersson. Och det var Åsa Kjellman Erisi som hade träffat honom.
Evenemangstips. Ikväll fredag den 27 juli klockan 19 är det operapremiär på Ystads teater. Det är operafabriken som ger den sällan spelade operan Norma av Vincenzo Bellini. Norma är en kvinna som kämpar för att uppfylla alla de roller som läggs på henne i det av romarna ockuperade Gallien. Föreställningen ges också på söndag den 29 juli klockan 16 och därefter på Palladium i Malmö den 24 augusti.
Årets storkungar är nu stora nog att klara sig själva. Imorgon lördag den 28 juli klockan 13 släpps ungstorkarna från hängnet i Hemmestorps mölla i Veberöd. Ett hundratal storkar kommer att lyfta samtidigt. Man tar sig till hängnet från väg 11 norrifrån. Den södra infarten är stängd. Inträdet är 100 kronor med kontanter eller swish och då ingår kaffe och kakor. Barn under 12 går gratis.
Stand-up-festival blir det på Sjöbacka gård i Gisslöv strax norr om Skillinge lördag 28 juli klockan 18.30. Roar gör komikerna Thomas Oredsson, Malin Appeltoft, Kristoffer Färnis och Ann Gräsberg som också är barnmorska. Bokar plats gör man på 0414 301 66.
Singer-songwritern Thomas Andersson Vi spelar på Ystads Saltsjöbad på måndag den 30 juli klockan 20.30. Lördagen den 4 augusti kommer Carolina av Ugglas till Saltsjöbaden. Det är fritt inträde, men hotellet rekommenderar att man bokar bord på telefon 0411 136 43.
För tionde gången rider hovturnén med Ville Crafoord i spetsen runt i Skåne. Årets gästryttare är Martin Stenmark, Hanna Hedlund, Olle Linder, Niklas Lind och Nils Berg. Den 1 augusti kommer turnén till Flyinge Kungsgård där showen ges på dressyrbanan. Två spelningar görs sen på Krapperups slott den 2 och 3 augusti. Ticketmaster säljer biljetterna som kostar 330 kronor.
Gyllsboda festival arrangeras lördagen den 4 augusti. I området kring sliperiet och gamla transformatorn kan man se och handla bland annat smide, historiska hantverk, honung och diabaskonst. Skogsfika med kokkaffe och hembakade kakor erbjuds vid transformatorn. Och för underhållningen står irländaren Declan O'Connell. Programmet pågår mellan klockan 11 och 17 och Gyllsboda ligger strax söder om Lönsboda i Osby kommun.
Gläd dig du skåning, ett program med skrönor, sketcher och monologer från hela Skåne i Piratens anda, framförs av revykungen Ingvar Andersson och hans dotter Maria Ingvarsdotter på Piratenteatern på Volsjö säteri söndagen den 5 augusti klockan 16. Och söndagen den 19 augusti är det premiär där för föreställningen Kristallkulan med Svaneholmsteatern. En komedi om en spåkärring och hennes kristallkula som utspelar sig strax före krigsslutet i Malmö. Biljetter för 250 kronor säljs av Tixter eller turistbyrån i Sjöbo.
Gospel, soul och blues kan man lyssna till då Susanne and the Big Band Group och Released Gospel Choir åker på miniturné i Eslövs kommun. Måndag den 6 augusti startar turnén på Yllefabriken i Marieholm. Nästa stopp är tisdag den 7 augusti i Örtofta kyrka och avslutning sker på Hantverksgården i Löberöd onsdag den 8 augusti. Alla dagar klockan 19 och det är fri entré.
Ett interaktivt skogsäventyr kan man uppleva i skogarna bakom Djupadal och Mandelmans trädgårdar i Rörum den 10-13 augusti. Tre cirkusartister och en musiker från svensk-norsk-danska gruppen Knäcke Greine leder publiken ut i skogen och skapar en speciell föreställning för just den platsen. Det blir två föreställningar varje dag, klockan 13 och klockan 16, och publiken uppmanas att ha kläder och skor lämpliga för skogspromenad. Biljetter för 250 kronor plus avgift säljs av Biletto, och då ingår inträde till Mandelmans trädgårdar.
Den 11 augusti klockan 19.30 uppträdde Rolands och även The Boppers i Tivoliparken i Kristianstad. Biljetter köps hos Tixter och de kostar 395 kronor. Entrén öppnar klockan 18.
Ingeborrarpsdagen firas söndagen den 12 augusti mellan klockan 12 och 16 med hantverkare, lotterier och tipsrunda. Klockan 16 är det sen premiär på originalen från Össjö, Madame Magdalenas maskinationer. Ett bygdespel med verklighetsbakgrund. Inträdet är 50 kronor, gratis för barn under 10 år. Och Ingeborrarpsgården ligger mellan Eket och Stidsvig i Örkeljunga kommun.
Palmfestivalen i Trelleborg inleds som vanligt med en kick-off på torsdagen den 23 augusti. Robert Wells, Lenny Norman och The Vocalettes spelar i festivaltältet klockan 17.45. Fredag den 24 spelar Victoria Tolstoy och Funk That på Stadsparksscenen klockan 19, och i festivaltältet kan man höra dansbandet Likes klockan 20 och Pericles klockan 21. Lördag den 25 augusti blir det barnföreställning med Nassim Al-Fakir på Stadsparksscenen klockan 14.30. Linda Bengtzing framträder i festivaltältet två gånger under lördagen. Hon deltar i en Så ska det låta-tävling klockan 16 och kommer tillbaka till diskot som startar klockan 20. I festivaltältet är det entréavgift. Biljetter dit säljs av Tixter eller Asks färg på Hedvägen 157.
Bjuvskalaset äger rum helgen den 24 och 25 augusti. Det blir tivoli, knallemarknad och öltält med underhållning i Folkets husparken. På fredagskvällen spelar Mats Ronander, Mikael Rickfors och Lili och Sussi i tältet. I år finns det också en ungdomsscen i parken där R&B-artisten Cherry spelar på fredagskvällen. På lördagen spelar Billesholms Big Band i öltältet vid lunchtid. På eftermiddagen blir det parad genom samhället med kommunens musikkårer, allsång i öltältet och på kvällen hitparad med dansbandet Pericles.
På Sofiero anordnas den stora trädgårdsfesten mellan 24 och 26 augusti. Trädgårdsexperter och trädgårdsprofiler delar med sig av sina kunskaper och tips. På den kungliga fotbollsplanen finns den stora trädgårdsmässan med ett hundratal försäljare av trädgårdsprodukter. Och det finns också en matgata med närproducerat och mycket mer. Biljetterna kostar 140 kronor för vuxna och upp till 18 år går man in gratis. Biljetterna kostar 140 kronor för vuxna och upp till 18 år går man in gratis. Biljetter bokas via e-tjänsten helsingborg.ebiljett.nu och Sofiero har telefon 042 10 25 00. Och kommer man med bil kan man också boka parkeringsbiljett som kostar 40 kronor.
Bostadsföretaget ABKs kulturdag på Gamlegården i Kristianstad äger i år rum lördagen den 25 augusti. Utställningar, barnaktiviteter, mat från hela världen och musik står på programmet. Årets huvudattraktion är musikern och skådespelaren Ulrik Munter. Kulturdagen pågår mellan klockan 11 och 18 i parken mitt på Gamlegården och det är fri entré.
Helsingborgs pianofestival äger rum helgen den 30 augusti till den 2 september. I Dunkers kulturhus blir det konserter, lunchkonserter, föredrag och masterclasses. Ur programmet kan nämnas den franska pianisten David Frey den 30 augusti klockan 19. Den prinsbelönta sydkoreanen Jekvun Sanwoo den 31 augusti klockan 19. Eller den ryska virtuosen Konstantin Scherbakov den 1 september klockan 19. Eller varför inte en lunchkonsert med Jan Lundgren den 1 september klockan 12. Man kan köpa biljett till enstaka evenemang eller ett festivalpass för 1740 kronor. Har man kulturkort kostar det 1645 för hela festivalen. Biljetter säljs förutom hos Dunkers också av Ticketmaster.
Rockbandet Bob Hund har tagit över Malmö Live för några konserter 2018 och fredagen den 31 augusti är det dags för nästa. Då handlar det om bandets klassiska skivomslag som formgivaren Martin Kahn visar på stor filmduk medan bandet och Malmö symfoniorkester spelar musik från den aktuella skivan.
Och lite längre fram kommer fredspristagaren och den andliga ledaren för det tibetanska folket, alltså Dalai Lama, till Malmö Live onsdag den 12 september. Anledningen är att den svenska biståndsorganisationen IM, som länge arbetat för bättre förhållanden för det tibetanska folket, fyller 80 år. Dalai Lama håller ett anförande med titeln The Art of Happiness and Peace. Och sen blir det en frågestund ledd av journalisten och programledaren Kattis Ahlström. Rickard Söderberg och Lisa Ekdahl medverkar med sång. Programmet börjar klockan 10 och biljetterna som är släppta kostar upp till 1540 kronor.
Biljettinformation. Ticketmaster 077 170 70 70. Tixter 0771 47 70 70. Biletto 08 660 02 91. Dunkers biljettcentral 042 10 74 00. Malmö Live 040 34 35 00. Sjöbo turistbyrå 0416 271 01. Ystads teater 0411 577 199.
Kalendern. Vecka 31 börjar med måndag den 30 juli. För på dagen 15 år sedan tillverkades den absolut sista folkvagnsbubblan i en fabrik i Mexiko. Den finns nu på Volkswagens museum i Wolfsburg i Tyskland. Under de nästan 70 år som folkvagnen var i produktion hann man göra 21 529 464 exemplar. För precis 10 år sedan utlämnades den förre serbiske politikern Radovan Karadzic till krigsförbrytartribunalen i Haag. Han dömdes 2016 till 40 års fängelse för krigsbrott, folkmord och brott mot mänskligheten under Bosnienkriget. I Zimbabwe i södra Afrika är det val till senaten och nationalförsamlingen. Och dessutom ska en ny president väljas efter Robert Mugabe som ju tvingades avgå i höstas. Bland de 23 kandidaterna finns den tidigare vicepresidenten Emmerson Mnangagwa som styrt sedan Mugabes avgång. FN har utsett dagen också till den internationella dagen mot trafficking av personer. Det är också världsbroderidagen och pocketbokens dag enligt temadagar.se. Medan Algot har namnsdag. Det lilla öriket Vanuatu i Stilla havet firar nationaldag till minne av självständigheten från Frankrike och Storbritannien 1980. Den danska kompositören och sångaren Anne Linné fyller 65 och den brittiska sångerskan Kate Bush fyller 60.
Tisdagen den 31 juli firar vi Helena och Elin. Den här dagen 2014 startade den dittills största skogsbranden i Sverige i Seglingsberg i Västmanland och spred sig sedan norrut. En person omkom. Över 1000 personer och lika många nötkreatur samt 500 får evakuerades. 25 byggnader förstördes eller skadades och nära 14 000 hektar skog ödelades innan branden efter 12 dagar var helt under kontroll. På Jägersro i Malmö avgörs travloppet Hugo Åbergs Memorial som körts varje år sedan 1970. Vinnaren får 1 miljon.
Onsdag den 1 augusti har Per namnsdag. Fram till 1901 kallades dagen också Petri fängelse. Enligt legenden skulle aposteln Petrus ha blivit fri från en fängelsevistelse just detta datum. I Schweiz firas nationaldag till minne av det gamla Edsförbundet. En föregångare till dagens Schweiz som bildades denna dag 1291. Benin i Västafrika firar självständigheten från Frankrike 1960. Skidskytten Björn Ferry fyller 40 år och hiphopartisten Adam Tensta fyller 35. Det är också alla flickvänners dag. Den som hellre vill uppvakta en pojkvän får vänta till den 3 oktober.
Torsdagen den 2 augusti är minnesdagen för den romska förintelsen, vald till minne av nazisternas likvidering av det så kallade Sienarlägret i Auschwitz-Birkenau denna dag 1944. I Sverige har vi SM-veckor både sommar och vinter när olika sporter gör upp om medaljerna samtidigt. I Glasgow i Skottland börjar idag 10 dagars europeiska mästerskap i simning, simhopp, cykling, golf, rodd, gymnastik och triathlon. VM i paracykling startar i Italien och pågår till och med söndag. Karin och Kajsa har namnsdag.
Fredag den 3 augusti är det Tages dag. Det är sista dagen för svenskar folkbordförda utomlands att anmäla sig till röstlängden. Det måste göras vart 10:e år för att man inte ska förlora möjligheten att rösta i det svenska riksdagsvalet. För precis 135 år sedan invigdes nöjesparken Gröna Lund på Djurgården i Stockholm, officiellt som en nöjespark, även om det redan på 1700-talet var ett nöjesområde med krogar och park. Sveriges första kloster sedan 1500-talet, alltså karmeliterklostret för nunnor i Glumslöv, fyller 55 år. medan kungens syster, prinsessan Kristina, fyller 75. Internationella öldagen firas denna dag, inte grundad av något klassiskt öland i Europa utan i USA.
Lördagen den 4 augusti är örtens dag, då Svenska Örtasällskapet korar årets ört. Lite förvånande kanske blir fläderbusken årets ört 2018. Örterna sällskap av såväl senap som hattar bland temadagarna. I Veberöd går starten för cykelloppet Vombsjön runt, 10 mil som längst, men det finns kortare alternativ också. I Lettland startar VM i orientering som pågår i en vecka. Fotomodellen Marcus Schenkenberg, bland annat känd för sin medverkan i tv-programmet Let's Dance i TV4, fyller 50 år. Och Arne och Arnold har namnsdag.
Söndag den 5 augusti gratulerar vi Ulrik och Alrik. För 130 år sedan gjordes världens första längre biltur. Då Berta Benz, utan att fråga sin man Carl, lånade hans nyuppfunna bil och körde till sin mor hela 10 mil bort. När hon kom tillbaka hade hon många idéer om hur bilen kunde bli bättre. Den här bilturen visade att bilen kunde användas till något och inte bara vara kuriosa. För 10 år sedan fick vägen namn efter Berta Benz och för 5 år sedan använde Mercedes-Benz samma vägsträcka för att provköra en självstyrande bil. VM i rullstolsrugby startar i Sydney i Australien. Det är hembygdsgårdarnas dag och också världsvänskapsdagen.
I anslagstavlan har vi den här veckan enbart lokala meddelanden och vi börjar hos SRF Lundabygden. Hejsan alla medlemmar, skriver Conny. Hoppas ni har haft en lugn, avkopplande och varm sommar. Nu smygstartar vi höstens verksamheter. Föreningens lokal går fortfarande inte att använda på grund av en vattenläcka, men kansliet är bemannat igen från den 1 augusti mellan klockan 8 och 12. Hjärtligt välkomna med anmälningar och frågor på telefon 046 211 0674. Och det man då kan anmäla sig till, det är till exempel en kolonivandring hos Västra Stommarstadens koloniförening måndagen den 20 augusti klockan 13.30 till 16. Det är på Maskinvägen 6 vid uppfarten till Palettskolan. Yvonne och Conny tar deltagarna med på cirka en timmes rundvandring och eftermiddagen avslutas med en kopp stärkande kaffe vid kärnhuset inne på området. Din avgift blir som vanligt 20 kronor och du anmäler dig senast torsdagen den 17 augusti. Och så blir det också trädgårdsfest på Hav och Gård i samarbete med ABF Malmö Lomma. Grillen är igång och det serveras grillat med potatis och grönsallader av grillvärdarna Conny och Yvonne. Agneta Grundström och Hasse Andersson underhåller med skånska visor till gitarrackompanjemang under eftermiddagen. Ni kan givetvis ta en promenad i de vackra omgivningarna och njuta av sommarens sista dagar. Det här äger rum lördagen den 25 augusti klockan 12-16 på Habo Gård alltså, som ligger på Habovägen 6 i Lomma. Deltagaravgiften är 100 kronor som betalas på plats. Och det kommer att ges möjlighet att avnjuta lite vin till självkostnadspris för de som så önskar. Sista anmälningsdag är måndagen den 20 augusti. Varmt välkommen!
SRF Malmö bjuder in till kräftskiva. Nu är det dags igen för den så populära kräftskivan på föreningen. Vi träffas fredag den 17 augusti klockan 18.30 för att knäcka en klo eller två. Det serveras också räkor för er som föredrar det. Efter kräftorna äter vi paj med sallad. Föreningen bjuder på maten, men om du vill ha något att dricka så finns det till självkostnadspris. Om du vill anmäla dig under kansliets semesteruppehåll så gör du det till Per-Arne Andersson på telefon 072 055 35 65 eller e-post till perarnehenning@banhof.se. Henning med två N och Bahnhof stavas B-A-H-N-H-O-F. Från och med måndag den 6 augusti kan du anmäla dig till kansliet. Telefon 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se. Sista anmälningsdag är torsdag den 9 augusti, men det är först till kvarn som gäller. Och vi tar inte emot några anmälningar efter den 10 augusti. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
SRF Ringsjöbygdens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till en kulturträff fredagen den 17 augusti klockan 11 till 18 på Trollsjögatan 2 i Eslöv, ingång från gaveln Kanalgatan. Om vädret tillåter har vi uteaktiviteter i sommarvärmen. Temat är sommar, oavsett väder. Menyn är hemlig men god. En klurig frågetävling utlovas. Anmälan till Birgitta på 04 13 54 13 33 senast 10 augusti klockan 12. Därpå är den bindande. Deltagaravgiften blir 150-200 kronor beroende på meny och betalas kontant på plats. Glöm inte ta med dryck. Har vi gassande sol behövs vätska. Hjärtligt välkommen till en trevlig eftermiddag. Planeringsgruppen.
Synskadades förening SRF Trelleborg med omnöjd bjuder in till ett besök på Hällåkra vingård norr om Anderslöv. Detta lördag den 18 augusti klockan 13.30 till cirka 17. Styrelsen hälsar gamla och nya medlemmar välkomna till augusti månads aktivitet. Medan vi har kämpat med svettiga dagar sedan i början av maj har vinrankorna på de skånska vingårdarna trivts i värmen. Så vi tänkte att vi åker ut till Hällåkra vingård och ser hur det hela tar sig ut. Programmet för dagen klockan 13.30 samlas vi på Trelleborg C för en gemensam busstur ut till Hällåkra. Kom i god tid. Klockan 14 får vi en presentation av vingården med guidad tur i vineriet. Och därefter kan den som vill delta i en vinprovning med tre viner. Eftersom det är alkoholhaltiga drycker betalar var och en själv vinprovningen. Den kostar 245 kronor per person och du beställer den på plats. Och vi avslutar dagen med att äta en bit mat med bordsdryck och kaffe. Och den som vill testa såklart vidare med ett glas vin från vingården. Föreningen bjuder på den här aktiviteten, men allt som har alkohol i sig betalar var och en själv. Vi vill att du anmäler ditt intresse så fort som möjligt, men senast fredag den 3 augusti. Frågor och funderingar, du vänder dig till Helena Lindell som har mobilnumret 0706 42 21 76 och e-postadressen 1, som är siffran alltså, helenalindell@gmail.com. Väl mött, hälsar styrelsen.
Så gäller det förändringar i kollektivtrafiken i Fjällie, Kristianstad och Malmö. I Fjällie by pågår sedan i våras ett vägarbete på Fjällievägen som flyttat buss 126 och 137 hållplats Fjällie by B cirka 100 meter österut. Det arbetet har dragit ut på tiden och först den 27 augusti klockan 21 ska det vara färdigt. På Stortorget i Kristianstad är det Riks FM-festival med artistuppträdanden på söndag den 29 juli. Det stänger stadsbuss 2 och 3 hållplats Regionmuseet B hela dygnet. Malmö Triathlon äger rum nästa helg, vilket påverkar busstrafiken i Västra hamnen från lördag 4 augusti klockan 8 till den 15 klockan 22. Hållplatsen Anna Linds plats, som stadsbussarna 2, 3, 5, 7 och 8 i bägge riktningar brukar stanna vid, är då stängd. För de flesta tog det närmaste alternativ vara Malmö C eller Malmö universitet.
Och det var allt vi hade att komma med i den här veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa fredag, då det hunnit bli den 3 augusti.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö, telefon 040 673 0970, e-post skanestaltidning@skane.se, hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!